mankind.
I det här avsnittet av politiken bland annat detta.
Jag tackar dig, Ulf. Jag är glad att jag kan kalla dig min vän.
Petteri?
Det finns inte två länder som har så täta band som Sverige och Finland har.
Ett nytt avsnitt av politiken har just nått dina öron. Vi har en ny gammal besättning idag i och med att vi har Marianne Sundholm. Och så har vi med oss Magnus Svanjung som flydde fältet för lyckan i Sverige.
Vilken lycka för mig att vara här.
Korrespondent, Norden-korrespondent för Svenska Yle nu för tiden. Det som vi ska prata om är likheter mellan finländsk och svensk politik och kanske nästan till och med lite kärlek mellan finländska politiker och svenska politiker. Vad var det, Magnus, vi hörde här just?
Ja, ni kanske trodde att det var någonting vi hörde i baren på Sverigebåten.
Ja.
Men det var någonting vi hörde på en presskonferens.
Okay.
Som Ulf Kristersson, Sveriges statsminister, moderat, och Finlands statsminister Petteri Orpo från Samlingspartiet höll i Stockholm i måndags, när hela den finska regeringen hade åkt till Stockholm för att ha ett gemensamt sammanträde med den svenska regeringen. Det här var någonting som man beskrev som någonting fullständigt unikt. Det har hänt en gång tidigare för 15 år sedan. Eller så här. Nu ska man börja ha sådana här möten oftare. Och det här hade då ett väldigt starkt symbolvärde. Våra länder står oerhört nära varandra, närmare än några andra länder i världen, sa Ulf Kristersson.
Och det var mycket känslor alltså. Jag är glad att få kalla dig min vän, sa Petter till Ulf.
Jag var just på de politiska journalisternas träff med Petteri Orpo, och han berättade att det har varit en stor vecka och använde de första 5 minuterna för att prata bara om det här Sverige-besöket. Alltså det, han verkligen använde sin tid med journalisterna för att visa att det här är en stor grej, och nu vi har så mycket gemensamt med Sverige. Vi har försvar kring säkerhet i fråga om gängkriminalitet, kring säkerhet igen, affärsmöjligheter och gröna omställningen nämns ju ofta. Alltså, men verkligen, och inte bara så här att han pratar politik, utan han också betonar att, och jag vet inte, Magnus, om du som var på plats upplevde det här, men han betonade att det var fint att säga att ministrarna i Finland och Sverige, de känner varandra bra. De har kommit igång bra med sitt samarbete, helt tydligt, sa Orpo. Och så sa han att väldigt många av de finska ministrarna också pratar svenska på plats i Stockholm. Stämmer det?
Jag var också på en annan presskonferens som hölls av försvarsministrarna, Paul Jonsson i Sverige och Antti Häkkänen.
De som liknar varandra som blåbär.
precis. Den ena är lite längre än den andra. Den hölls på engelska. Den var mer så här liksom kanske improviserad, för att det kom ut den här nyheten om att Sverige ska leda en NATO-bas i Finland, möjligen lite längre fram. Men presskonferensen som hölls då av Orpo och Kristersson, den ordnades på både finska och svenska och simultantolkades. Och Petteri Orpo talade rätt mycket svenska där, vilket väl har ett signalvärde. Och jämfört med till exempel de presskonferenser som hölls av Sanna Marin och Magdalena Andersson i de förra regeringarna, som kunde hållas på engelska, så var det väl en signal åtminstone.
Tala inte Ricka Purra svenska när hon träffade Jimmy
Åkesson.
När Jimmy var här,
han var här.
Ja, precis.
Första gången vi, alla finländska journalister stod och gapade, jaha, hon pratar ju bra svenska.
Gott så. Jag hörde, men det här är ett lite specialavsnitt, för vi ska prata just om alltså likheter mellan finländsk och riksvensk politik just nu. Men vi måste ju först ta upp lite allvarliga saker. Alltså här i Finland har ju under veckan regeringspartiet Sannfinländarna bidragit i samhällsdiskussionen med sådana här grejer som att riksdagsledamot Mauri Peltokangas har skrivit om hur han kan handla i en butik i Österbotten utan att det finns kameler parkerade utanför. Det här gick finansminister, och jag upprepar, finansminister Ricka Purra
partiledare,
hon gick in i den, under den kommentaren, och kommenterade att kanske man inte behöver ta sin kamel för att det är så billig bensin i det här landet.
Tack vare regeringen.
Vidare så har ju utrikeshandelsminister Ville Tavio från Sannfinländarna nu meddelat att Finland kommer inte att delta i ett sånt här jämställdhetsarbete gällande Ukraina, eftersom det kommer också beröra folk som inte är heterosexuella. Och där vill inte Ville Tavio att Finland ska vara med.
Det är väl inte det enda han har sagt heller. Men roligt med Peltokangas är ju att han säger exakt samma sak som han sa för 2 år sedan. Och då hamnar han i rätten, åtalad då för hets mot folkgrupp. Det gick genom både tingsrätten och hovrätten, och Vasa hovrätt konstaterade att de här uttalandena är kränkande, men de fyller då inte liksom kriterierna för hets mot folkgrupp. Nej. Och det här har han då tolkat som att då har rätten sagt att det här är inte rasism, så då kan jag säga det på nytt.
Men är det inte lite så det är att den här regeringspositionen, de har lärt sig var gränsen går för vad man kan säga, den är lite på den hela tiden, att till vilken grad kan vi uttrycka oss rasistiskt utan att någon slår oss på fingrarna.
Gränsen går där lagen för hets mot folkgrupp går, så då har man liksom tänkt på gränsen för vad som är moraliskt acceptabelt ganska långt.
Mm. Och Petteri Orpo är ju satt då att leda hela det här gänget. Någonstans läste jag just en kommentar att Petteri Orpo, han visar alltså det att inte låta sig bekommas av saker och ting. Han är på OS-nivå när det gäller, åtminstone att utåt inte visa någonting. Hur har han reagerat på de här senaste grejerna vi just gick igenom här?
Nej, väldigt likadant som tidigare. Vi har talat om det här flera gånger här i podden också. Alltså att det här, det bara rinner av honom, och han upprepar att vi har ett bra regeringsprogram och vi har kommit bra igång med att genomdriva de reformerna vi är överens om gällande den ekonomiska politiken. Alltså nu på den här träffen också med de politiska journalisterna så fick han förstås jättemånga frågor om både Peltokangas och Ville Tavio, också om Sannfinländarnas gruppordförande Jani Mäkelä, som ju säger det ena och det andra som inte riktigt skulle komma ur, eller verkligen inte skulle komma ur någon samlingspartist mun.
Och det är nästan kanske, tycker jag, allvarligare för regeringssamarbete, därför att Jani Mäkelä är en så central gestalt för det här regeringssamarbetet i och med att han är ordförande för Sannfinländarnas riksdagsgrupp. Och han har då till exempel viftat bort den här rasismkampanjen som onödigt poserande, kommit med mycket sådana provocerande uttalande, men också hånat statsministern ganska liksom öppet offentligt, sagt till exempel att jag tar Petteri Orpos ord till mitt hjärta och sånt här. Och det att en central spelare i ett regeringsparti tar sig den här typen av frihet, så det drar ju liksom verkligen mattan under Orpos trovärdighet, och det här retar nog alltså samlingspartiet oerhört mycket.
Det verkar vara faktiskt Mäkelä som retar allra mest. Det var det närmaste något kritiskt vi hörde Petteri Orpo säga på den här träffen, att han sa att Jani Mäkelä har en viktig roll som i det här andra största regeringspartiet trots allt, och liksom Orpo hänvisar till att Mäkeläs liksom uttalanden ju också tolkas i förhållande till den här viktiga tunga posten han har inom partiet. Det här var, tycker jag, det närmaste man kom till någon slags kritik, för till exempel gällande Ville Tavio så upprepar han bara på nytt att regeringens linje är nog att vi stöder både kvinnors och sexuella minoriteters rättigheter i Ukraina, och det var Ville Tavio nu har bestämt, så ändrar inte på regeringens linje i utrikespolitiken. Och det här svaret kom på nytt och på nytt och på nytt, ett inövat svar som alla journalister...
Men hur ska man som dödlig förstå det då? Alltså om han säger att regeringen har en politik som stöder jämlikhet, och så har man då en regeringsminister som gör något annat.
Det här var ett enskilt beslut av en enskild minister gällande ett enskilt seminarium, och regeringens linje i det här frågorna har inte förändrats.
Jag gör tolkningen att den här värdebaserade realismen som styr vår utrikespolitik också har bäring på inrikespolitik.
Okej, ja.
Men här, även om nu då Orpo kanske förlöjligas lite, så har han kamratstöd hos sin nya vän.
Tänk vad bra! Tänk vad bra att de har
som drabbas
så mycket.
Av exakt samma problem. Den skandal som just nu rasar, alltså det har ju varit oändligt med skandaler som gäller då uttalanden som kommer från sverigedemokratiska politiker, som då visserligen inte sitter i regeringen men som är ett stödparti för Tide-regeringen i Sverige, som leds av Ulf Kristersson. Och den senaste skandalen nu är en figur som är väldigt central inom Sverigedemokraterna, som heter Richard Jomshoff, som var ordförande för riksdagens justitieutskott. Och han postade bilder på X, väldigt grova karikatyrer som utmålar muslimer som ett hot mot Europa. Det var bland annat någon bild på en muslimsk familj som släpps in i Europa och så sätter de eld på Europa. Och så här då.
Okay.
Mm. Och, nu står han åtalad för hets mot folkgrupp, eller om det är så att, att han utreds för hets mot folkgrupp. Och han avgick då det där frivilligt från den här posten som ordförande för justitieutskottet. Men det är anmärkningsvärt att han sitter liksom på just den posten. Han har just själv varit med och tagit fram den allra senaste lagen om hets mot folkgrupp, ordförande för justitieutskottet, är då liksom anklagad för ett sådant här brott.
Hur har han själv kommenterat saken? Alltså att...
På samma sätt som sannfinländarna i Finland som Peltokangas, att det här handlar om att försvara yttrandefriheten.
Okay. Mm.
Kanske vi ska lyssna nu på herrarna Orpo och Kristersson, hur de förklarar den här situationen.
On ollut erilaisia keskusteluja ja avauksia, jotka eivät ole helpottaneet hallituksen työskentelyä, mutta samaan aikaan täytyy ymmärtää se, että hallitus ole mikään sellainen linjaorganisaatio, jossa herättämällä kaikki on samassa ruodussa ja työne vaan jatkuu.
Men jag tar inte ansvar för vad andra människor säger. Jag tar ansvar för att leda det här landet i säkerhet.
Tack Ulf för att du översatte vad Petteri Orpo sa. Det finns många åsikter, men man kan ju inte ta ansvar.
Man kan inte ta ansvar
för dem, för man måste ju leda landet.
Petteri Orpo sa jättetydligt, alltså han fick så sjukt många frågor om de här sannfinländska uttalandena. Mm. Det har ju varit en hel del den här veckan igen.
Mm.
Men han sa jättetydligt att det här är en koalitionsregering med fyra olika partier och man kan inte ändra på andra partier. Men i det stora hela så jobbar vi mot ett gemensamt mål och det går bra för det arbetet. Alltså den ekonomiska politiken. Och det är
alltså
liksom bara,
regeringsprogrammet.
Ja, att meillä on hyvä hallitusohjelma och det har varit tydligt från början att det är så här. Men det där, var den där gränsen sen ska gå, när det ska bli något följder för någon som uttalar sig på det här sättet, så är nog... För att nu har vi, snart har vi bara ett halvt år kvar till nästa val där alltså sannfinländarna brukar inte klara sig bra i kommunal- och välfärdsområdesvalet. De hade en ordentlig smäll att repa sig efter i och med EU-valet. De kommer att behöva få mera uppmärksamhet uttryckligen genom de här värderingsfrågorna som nu inte har något med valerna att göra, men de måste liksom, någonstans måste de få rubriker och deras väljare håller med om vad de säger.
Och de vet dessutom att så här är det nu då i både Finland och Sverige om vi fortsätter den här jämförelsen. Man kan liksom, Ulf Kristersson och Petteri Orpo har precis lika bakbundna händer. Man kan inte göra någonting om man vill genomföra det här regeringsprogrammet, leda Sverige till säkerhet, sa Ulf Kristersson. Men det är samma sak som i Finland, det är den ekonomiska politiken. På torsdag lade den svenska regeringen fram sin budget. Där har man ju ingen brist på pengar. Men när man omfördelar pengar där så frågar man oppositionen. Så det som man har gjort är att man omfördelar pengar till rika män med bil. Och i den månen, meningen kanske det påminner rätt mycket om Finland.
Mm. Och då är det jättebra där, alltså när det blåser både i öst i Finland och i väst i Sverige, så är det jättefint då att Ulf och Petteri har funnit varandra.
Ulf, Petteri. Jag är glad att jag kan kalla dig min vän.
Tusen tack. Tack så mycket.
Lean on me when you're not strong and I'll be your friend.
Finland, Sverige, alltså politiken överlag. Vad liksom, vad enar och vad skiljer?
No, svenskarna har ju aldrig hört talas om en sån sak som statsskuld eller hållbarhetsgap.
Nej, just det.
Så där är ju förstås liksom två ganska stora olikheter. De har inte samma problem med befolkningsstrukturen och med, de har inte samma behov av nedskärningar. Så det sätter ju liksom tonen ganska långt. Men annars finns det nog... Nu finns det ju en hel del likheter i hur det låter
just nu. Det var så mycket folk att de nu vill köra iväg folk.
Man har
ju inlett det här stora återvandringsprojektet. Det är inte bara att man begränsar invandringen.
Det här att man skryter med att nu är utvandringen större än invandringen.
Ja, det var väl så att man hade lite tumma på de där siffrorna, men man kom alltså här tidigare i höstas ut med den stora glädjenyheten att den här invandrings... mera kritiska politiken har burit frukt. Det vill säga, nu har vi fler människor som flyttar bort från Sverige en som flyttar in. Det stämde sig kanske inte riktigt. Det hade att göra med folkbokföring och så vidare. Så här. Men man driver också nu då ett sånt här politiskt projekt att man ska få folk att flytta tillbaka till sina ursprungsländer genom att ge dem pengar.
Just det.
Tidigare hade det varit möjligt att få ett mindre bidrag så att man ska kunna liksom, resa till sitt ursprungsland. Men nu då vill man införa 350 000 kronor, alltså 30 000 euro ungefär till den.
Varsågod, ta pengarna och stick.
Man gjorde en utredning där man hoppades att det här då skulle visa att vi har stora chanser att få folk att återvända. Utvandringen visade tyvärr att det här har väldigt liten chans att lyckas, att tvärtom så kommer det liksom att ytterligare stigmatisera och få människor att känna sig mindre välkomna. Men man lät inte sig bekommas av det, så att man driver vidare den här reformen ändå. Mm.
Invandringspolitiken är ju intressant för att när det retoriskt låter så likadant, men samtidigt är liksom utgångsläget ett helt annat. Att i Finland så är det ju ändå många som konstaterar att vi behöver få mera människor hit och jobba. Men nu skulle ju många som sitter i regeringen gärna skryta med en sån sak att folk flyttar ut i större grad än in.
På tal om att skryta, kommer ni ihåg när vi hade en liten rasismskandal när den här vår regering tillträdde?
Jag tänkte också, vilken av dem?
Men du tänker på den, ja. Regeringen gav ett sånt här meddelande mot rasism där vi och många andra journalister och bedömare kliar oss i huvudet och funderar att vad finns det här som är nytt egentligen? Det var liksom många punkter, men det mesta var liksom gammalt skåpmat och så här. Och slutligen kom det väl liksom då, kokades det väl ner till att det fanns två nya saker. Det ena var att man skulle inleda den här stora kampanjen mot rasism som nu då inte alla regeringspartier kanske helhjärtat står bakom. Det andra var att man hade bestämt sig för det storartade att man skulle förbjuda förnekelse av förintelsen. Det här var att kraftigt markera mot antisemitism.
En av de få konkreta sakerna faktiskt.
Så konkret att det handlar om lagstiftning. Och det var väl det enda förslaget som på något sätt verkligen handlar om lagstiftning. Och där slog man sig väldigt mycket för bröstet. Då jag kom till Sverige i somras så märkte jag att man hade stiftat exakt samma lag där i somras. Men i ganska stor tysthet utan att någon liksom skröt särskilt mycket om det. Och det visade sig att orsaken till att man stiftade den här lagen var att man var tvungen på grund av EU. Och samma sak gäller också Finland. Det vill säga, år 2008 antog EU ett sånt här rambeslut om rasism, där det här förutsattes av medlemsländerna. Och Finland och Sverige har bara liksom inte lyckats få det där gjort.
Nej.
Så här nu, efter 2001, så har EU-kommissionen bombat Finland och Sverige med att hej, att ni måste komma ihåg att stifta den här lagen. Och i Sverige gjorde man det lydigt. Här var det den stora åtgärden mot rasism.
Oh.
Men har sannfinländarna nämnt det? Det som de har gjort är att de har implementerat ännu en EU.
Nej, men det kom väl nog fram nu också när den sattes på remissen här. Mm. Så det står ju förstås i motiveringarna till lagen att det här är något som förutsätts av EU.
Likheter, skillnader, finländsk politik, svensk politik. Hur är det med miljö och klimat? Vi ligger ju bra till, vi finländare, gällande att faktiskt få ner de här utsläppen.
Växthusgasutsläppen, ja det minskar ordentligt. Sen har vi ju det stora problemet med kolsänkan. Mm. Där har ju Sverige och Finland ofta gjort gemensam sak när det gäller skogspolitik och hur man ska svara i EU på förslag om den. Men framförallt alltså den här tilltron till det här att man har omdefinierat klimatpolitik som affärsmöjligheter och grön omställning. Så där har ju nog, där går ju Finland och Sverige hand i hand, absolut. Och den här stora tilltron till teknik. I Finland pratar man mycket om koldioxidinfångning. Sverige är lite steg efter, för de är fortfarande jättefokuserade på kärnkraft och de skulle vilja ha, de är jätteavundsjuka på att vi har Olkiluoto och trä. Och det här påverkar ju deras energipolitik fortfarande jättemycket. Ulf Kristersson gick till val med att satsa på Sverige ska satsa på kärnkraft, trots att det är ju ett jätte ett projekt som tar lång tid innan det ger utdelning. Mm. Sen har man stött på lite problem när man gjorde en så stor grej inför valet med det här teknikneutralitet, att ingen energiform ska stödas mer än någon annan. Läs, alltså det betyder ju att vindkraft ska inte stödas mer än vad kärnkraft stöds. Och nu har de problem med att stora vindkraftsinvesterare har dragit sig ur för att de inte får något löften om att staten skulle bidra med att faktiskt koppla de här kablarna till stamnätet ut från havsbaserad vindkraft.
Ah, okay.
Mm. Så om, man inte, om staten inte vill stödja det, hur ska, de, hur ska någon då någonsin ha råd att, att investera i kärnkraft i Sverige? Är det inte ungefär så, Magnus, den här... Det är den här diskussionen handlar om.
Att... Ja, precis. Och sen är det väl en annan likhet, det att man har en regering som har förbundit sig till att följa både de egna och EUs klimatmål. Men i båda fallen så har man också partier vars enda mål egentligen är att sänka priset på bensin. Och det har varit liksom... väldigt förvirrande att följa den svenska budgetprocessen till exempel nu under den här hösten när det gäller just klimatpolitiken, för det har liksom allting har varit väldigt, väldigt motsägelsefullt. Till exempel så har man nu då där höjt den här så kallade reduktionsplikten, alltså det här kravet på att blanda i biobränsle i bensin och diesel, som var liksom det stora, stora löfte som sannfinländarna gick till val med, Sverigedemokraterna, men man börjar liksom inse att man kan inte nå EUs klimatmål om man inte gör det. Men samtidigt som man gjorde det med högerhanden så sänkte man skatten på bensin och diesel med vänsterhanden så att det blir liksom nästan neutralt, och så tar man dessutom liksom så slopar man flygskatten, och det är liksom väldigt svårt att hänga med. Men nu höll Liberalerna är ju det parti där Liberalerna är liksom, det är inte bara Ulf Kristersson som har det svårt, utan Liberalerna är liksom Sveriges SFP, att de har liksom, de är de som skulle vilja liksom driva en ambitiös klimatpolitik, och nu höll i veckan deras klimatminister Romina Pourmokhtari en presskonferens där hon sa att om vi har riktigt, riktigt, riktigt tur så når vi de här målen, där hon hade då fått lite olika scenarier och valde att bara titta på det liksom mest positiva.
Lite som Kai Mykkänen nog gärna gör. Mm.
Men har man i Sverige sagt med det, att liksom det här klimat, vi kommer inte att klara av det. Medan vi i Finland håller kvar med det här 2035 och så här. Mm.
Ja, men jag menar, vad är egentligen skillnaden? Om alla experter säger att utan mera åtgärder så når vi inte 2035. Mm. Liksom, det är lite skillnad i retorik. Men ja, när klimatorganisationerna i Sverige kritiserar regeringen för minskade miljöanslag och för sänkt bränsleskatt, så nu låter det ju väldigt lika som här. Regnbågsfrågor måste jag ännu nämna som exempel. Alltså vi har sett det här, det är liksom precis samma problem i inställningen till HBTQ-rättigheter som vi har haft nu med Ville Tavio den här veckan och många andra veckor. Och så står statsministern där och funderar hur man riktigt ska hantera att man sitter och samarbetar, regeringssamarbetar med ett parti där det finns sådana här åsikter. Vi har sett videor på sociala medier när Ulf Kristersson står och hissar Pride-flaggan och pratar om hur viktigt det här är.
Ja, just det.
För att hantera, det blir ett sätt att hantera liksom att ute i regionerna så har man Sverigedemokrater som förbjuder Pride-flaggor i kommuner. Och när RFSL, alltså Riksförbundet i Sverige för HBTQI-rättigheter så eller minoriteter, så sen när de inför förra valet gick igenom partiernas inställning och hur de till exempel har röstat i riksdagen i fråga om att driva eller främja HBTQ-rättigheter, så fick ju Sverigedemokraterna allra sämst betyg förstås. De hade i bara 5 av 23 omröstningar röstat på ett sätt som främjar HBTQ-rättigheter. Så där är liksom precis samma problem och svårighet att hantera, men då liksom samarbetar man kring andra frågor än det här.
Mm. Säkerhet är ju en annan grej som vi har gemensamt, Finland och Sverige. Vi ska prata lite mer om det apropå den här fina kärleken som vi har mellan våra länder och som på ett sätt förtydligas och förkroppsligas i sammanhållningen mellan våra statsministrar.
Ulf, Petteri, jag är glad att jag kan kalla dig min vän.
Tusen tack. Tack så mycket.
Petteri Orpo och Ulf Kristersson träffades ju här då, alltså i måndags. Vad diskuterades?
Jag vet inte hur mycket som diskuterades. Man höll ett 2 timmar långt regeringssammanträde där alla ministrar, alltså 40 människor var på plats. Jag tror att man diskuterar i själva verket ganska lite just där. Men däremot så kom man ut med en 14 sida lång deklaration där man slog fast att man ska öka samarbeta på en rad olika områden. Och dit hör förstås säkerhet. Och det är ju liksom någonting som man nu då väldigt mycket framhåller, att det är kanske den allra största orsaken till att Finland och Sverige nu då är närmare varandra än någonsin. Och den stora nyheten då från det här mötet i måndags, som förstås var någonting man hade kommit överens om tidigare, var att Finland nu då bjuder in Sverige att ansvara för den NATO-bas som ska finnas i Finland. Det handlar ju inte om något permanenta trupper, men det kommer då att antagligen komma ett antal svenska stabsofficerare som stationeras i Finland, och så kommer man att ordna en massa övningar och sånt.
Och en annan likhet, om vi tänker på NATO och Finland och Sverige, vi hade det här för ett år sedan, så gav Iltalehtis reporter Lauri Nurmi ut en bok där han hade summerat så att säga Finlands väg till NATO. Och nu så finns det en lite motsvarande svensk bok som är utgiven av en journalist på Svenska Dagbladet. Vad är det för grej?
Just det, två journalister. Kollegor i Sverige, Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson, har skrivit en bok som heter Högt över havet.
Arja!
Ja,
Sajonma.
Det vill säga, den titeln antyder kanske att Finland har en ganska central roll i boken som beskriver Sveriges väg in i NATO. Men en stor del av boken handlar om hur man i Sverige försökte tolka vad som hände i Finland.
Okay.
Eftersom Sverige ju följde efter Finland. Och det här var då under våren 2022 när Ryssland anföll Ukraina i full skala, och det väldigt, väldigt fort började liksom svänga i folkopinionen, både i Finland och Sverige, men ännu snabbare i Finland. Mm. Och Sanna Marin ganska fort blev ganska tydlig med att Finland är på väg in i NATO, och det här tog svenskarna fullständigt på säng, därför att i Sverige har Socialdemokraterna alltid varit liksom helt och hållet emot NATO. Det har liksom inte funnits i deras tankevärld att Sverige skulle kunna gå med i NATO. Man har ju liksom den här traditionen av 200 år av alliansfrihet, och den stora försvarspolitiska tänkaren inom de svenska socialdemokraterna, som då var försvarsminister Peter Hultqvist, sa så sent som i slutet av året innan att så länge socialdemokraterna sitter i regeringen, så länge han är försvarsminister, kommer det aldrig någonsin att hända att Sverige ansöker om medlemskap i NATO. Och så beskriver då den här boken, den här processen, hur det liksom gick till när Magdalena Andersson, som då var ordförande för Socialdemokraterna och statsminister, sakta mag inser att sablar, att nu håller Finland på att gå med i NATO, och vi är så illa tvungna att följa efter. Slutsatsen i boken är egentligen glasklar, det vill säga Sverige hade inte gått med i NATO om inte Finland skulle ha gått med, och den här bygger liksom på intervjuer med högt uppsatta politiker och tjänstemän. Den andra intressanta saken hon säger är det att det var uttryckligen Sanna Marin som var den som pushade Sverige.
När hon åkte dit med ledarjackan.
Ja, och det är den bilden som pryder omslaget. Sanna Marin i skinnpaj bredvid Magdalena Andersson. Det svåra i Sverige var att förstå vad Sauli Niinistö egentligen ville.
Ska man peka på en person i Finland som hade betydelse, så var det just Sanna Marin. Alltså, när svenskarna träffade henne i olika sammanhang på EU-toppmöten, så blev det tydligare och tydligare att jo, men hon var fast besluten att ta Finland in i NATO. Det var först egentligen via henne som den svenska regeringen förstod. När de träffade Sauli Niinistö fick de en mycket mer dubbel bild. Det var lite otydligt, de var osäkra på vad han faktiskt ville. Han pratade mycket mer om riskerna.
Ja, men man kan känna med svenskarna.
Man inte förstår vad Sauli Niinistö menar.
Ja. Okay. Kommer ni ihåg det där våren? Förstår ni vad Niinistö sa?
Nej, inte förstår man ju det. Eller nu förstår man ju efterhand vad han eventuellt kanske sa.
Om man tolkar det efteråt. Okej, men var det så alltså att svenskarna först hade svårt att tro på Sanna Marin för att hon var ung och hon var kvinna och pratade om säkerhetspolitik, eller?
Det var nog uppenbarligen så att man hade stora problem med de motsägelsefulla signaler man fick från Finland, för att i Sverige visste man ju att utrikespolitiken i Finland leds av presidenten, det vill säga Sauli Niinistö. Och man förstod helt enkelt inte vad han sa. Man fick egentligen i Sverige bilden under tidiga våren 2022 att Sauli Niinistö inte ville gå med i NATO. Alla vet ju att Sauli Niinistö redan för 30 år sedan har sagt att Finland borde gå med i NATO, men han var ju så oerhört känslig för folkopinionen att han skulle ju aldrig någonsin ha gått ut och sagt det högt att nu är det dags för Finland att ansöka om medlemskap i NATO om han inte var 100% säker på att han hade folket med sig, vilket han sen så småningom fick förstås.
Men jag menar ännu med Sanna, alltså om jag nu förstod rätt så behövde de sen ringa till en äldre man istället för att, alltså Socialdemokraterna, för att veta vad Socialdemokraterna i Finland riktigt tyckte.
Ja, och då gick det riktigt snett därför att...
Alltså, vem ringde de?
De ringde till Erkki Tuomioja. Ja. Och det här...
Okay.
Som ju ganska, i ett ganska tidigt skede av processen gjorde ganska klart vad han tycker och liksom kanske inte var... Men alltså, han är ju en av de socialdemokrater i Finland som länge har betonat det nordiska samarbetet, och det är viktigt att man pratar svenska. Sanna Marin hade inte den här relationen.
Nej, alltså alla i Sverige, Socialdemokraterna, den gamla skolan, känner Erkki Tuomioja.
Han är Socialdemokraterna i Finland.
Precis, och man vet att han är liksom en stor utrikespolitisk tänkare i partiet. Eller hade åtminstone varit det, men han åsidosattes ju ganska fort under den här första Ukraina-våren, just därför att man tyckte att hans åsikter var för gammaldags. Men det här förstod man inte i Sverige. Så när man ville förstå vad som hände i det socialdemokratiska partiet i Finland så ringde man Erkki Tuomioja.
Man ringde det där gamla telefonnumret man hade från 83.
Precis. Och han och Peter Hultqvist gaddade sen igen ihop sig och försökte göra allt för att motverka ett NATO-medlemskap och istället föra fram den här tanken om att Finland och Sverige ska ha en egen
nordisk variant
av en försvarsallians. Så det gick liksom snett på många sätt när det gällde den här kommunikationen från Finland till Sverige.
Hörni, är det något annat vi behöver säga om veckans händelser? Pälsförbuds medborgarinitiativet som vi talade om förra veckan, det har nu avhandlats i plenum. Var det någon spännande diskussion där?
Den gick väl ungefär som man väntar sig, och det här är ju en sak som finns i regeringsprogrammet. Inte är det ju.
Hela Finlands välfärd är byggd på pälshandel, var det någon, tror jag.
Okay.
Var det från Centern eller Sandfinland någon som...
Okay.
Så nu ringer det inga klockor, så nu kanske jag är ute och...
Nej, men ja, just det.
Mm. Jag hörde det här vid lunchbordet av...
Av säkra källor.
Mm.
Sen var det ju tal om klädkoden, alltså hur man ska klä sig i plenum, i och med då talman Jussi Halla-aho hade vidareförmedlat en orolig medborgares syn på Vänsterförbundets Jessi Jokilainens klädsel. Hon hade kommit i kjol och en vit t-skjorta, och en orolig medborgare hade tyckt att så där kan inte man klä sig i plenum, och det här hade Halla-aho fört vidare till Jokilainen.
Nu är hon känd för den större allmänheten.
Ja, hon sa att hon hade strukit den där vita t-skjortan före, så att den skulle vara så fin som möjligt, men att den hade skrynklats under processens gång.
Det är nog så här mellan bargårdgränsen för vad en blus, vad en t-skjorta.
Ja. Men menar, ni har rört er mycket i plenum, alltså sticker det ut att någon, en riksdagsledamot är klädd i en t-skjorta och kjola?
Men det har nog ändrat de senaste åren, alltså klädkoden där har ändrat, kanske i och med pandemin, jag vet inte. Alltså,
2020 ändrades klädkoden.
Ja, officiellt också.
Ja, till casual någonting.
Ja, men ännu för några år sedan så skulle jag inte till exempel själv ha gått dit i sneakers. Nu ser man det ganska ofta också på ledamöter. Okay. Det har förändrats.
I den mån klädkoden har diskuterats har det ju nog i allmänhet gällt ledamöter från Jussi Halla-ahos eget parti i Sannfinländarna. Teuvo Hakkarainen som väl var först med att introducera jeans i riksdagen. Nu tror jag att det faktiskt är ganska okej, liksom du har snygga jeans och en kavaj eller så här.
Han var trendsättare.
Ja, precis.
Tynkynens,
Sebastian Tynkynen som nu har börjat bära kostym efter en omröstning på sina egna sociala medier i EU-parlamentet. Så han hade ju liksom sin röda flanell skjorta i alla år i riksdagen. Och nu säger ju Jussi Halla-aho att han också tidigare har diskuterat klädval med ledamöter, men att ingen annan har gjort ett stort nummer av det. Så det är ju svårt att veta om han då också har tillrättavisat någon från sitt eget parti.
De skulle ju knappast gå ut med det i så fall på egna sociala medier.
Hör av dig, bästa lyssnare, om du kommer på någonting du önskar vi ska ta upp. politiken@yle.fi. Och Marianne, vi har igen en fråga som man kan diskutera och kommentera på Arena-appen. Vilken är den denna vecka?
Ser ni fler likheter i svensk och finsk politik än de vi nu har listat här?